Vägen till livet. Ge inte upp. Vad jag än gör så släpper jag inte taget. Har varit inledningen på vår gudstjänst. Jag ska inte tala över evangelietexten idag. Men när jag hörde den och Camilla läste den så tänkte jag, vilken fantastisk text det här egentligen är. Var inte oroliga. Jag går före. Ge inte upp. Vad jag tänkte göra, det är att sammanfatta lite den här boken. Det låter ju väldigt pretentiöst egentligen. Men låt mig ändå få göra ett litet försök. Därför att när vi delar den här boken med varandra, gudstjänst, i andakter, i meditation, så är det böcker som är de yngsta, 2000 år gamla. Och de ska vara relevanta. De ska säga oss någonting idag. Och de äldsta texterna, ja, de är många, många tusen år gamla. Jag brukar säga, kan ni komma på en svensk bok som är ett par tusen år gammal och som vi läser och är relevant i vår tid idag? Men jag tror inte ni kommer på någon. Men den här, som egentligen är en samling böcker, läser vi och det ska ge oss någonting. Och det börjar i skapelsens morgon. Det första kapitlet talar om skapelsen, den här världen, den här jorden. Och de sista kapitlen talar om en ny himmel och en ny jord. Och däremellan hur Gud handlar med den här världen och sin mänsklighet. Så slår jag upp då den där första kapitlet i första boken och läser skapelseberättelsen, som naturligtvis är en bild. Det är inte verkligheten vi läser. Vi har lärt oss med forskning och annat att det här var miljoners års utveckling. Men det är ju en bild av något större. Att det finns en värld, det finns en jord som vi lever på som mänsklighet. Och när jag läser det där första kapitlet, den här bilden av hur Gud skapar livet, så slutar den sista versen där. Och Gud såg på det han skapat och sa, se, det är gott det han skapat. Och det där har jag funderat mycket över i mitt liv och jag tror du har gjort det också. Nu lever vi i vår tid och syrenerna är på väg att slå ut och häggen är på väg att blomma över och vi känner liksom våren och livet skapas på nytt. Fantastiskt. Men jag har tänkt lite större än så och det vet jag att du har gjort också. När jag står en kväll och tittar upp mot stjärnhimlen så säger någon till mig, Bosse, ser du den där stjärnan där borta? Den kanske slocknade för 30, 40, 50 år sedan. Men ljuset är fortfarande på väg. Så långt bort är det. Och Bosse, de här stjärnorna du ser här på vår stjärnhimmel, det är bara vår vintergata. Det finns oändliga vintergator där ute. Då är lilla Bosse inte med längre. Då räcker inte min hjärna riktigt till att fatta och omfamna de tankarna. Och så vet jag, ni såg här om veckan fotot på det där svarta hålet som man har fotat. Och jag har en god vän som är teoretisk fysiker, professor på Tekniska högskolan. Och jag sa, du som är teoretisk fysiker, förklara det där svarta hålet för mig. Där de säger att det sugs energin in och tiden finns inte längre. Och jag menar, jag kan inte vara med. Och han försökte och jag fattade i alla fall ingenting. Och så sa han, men du är troende. Hur får du ihop din kunskap och din teori och dina fysiska teorier med din tro? Och då sa han, vi kan använda Einsteins relativitetsteori, och ni vet den där ekvationen, jag fattar inte vad det handlar. Och vi kan sätta in siffror i det. Och vi kan härleda hur det, att det stämmer, Einsteins teori stämmer. Om rymden, om svarta hålet, om energierna och så vidare. Men när jag som forskare och professor i teoretisk fysik tittar, så tittar jag som en liten kikare på en liten del. Jag får aldrig helheten, och det är ingen vetenskapsman som fått. Det är där Gud omfamnar sin värld, sitt universum, sitt kosmos. Se, det är gott det jag har skapat. Och från det där makrokosmos så kan jag dyka ner i mitt mikrokosmos. Och det är likadant där, då är jag inte riktigt med heller. Men jag hör ju vad de säger. Bosse, hela din kropp är uppbyggd av DNA-kedjor. Och ingen har en sån DNA-kedja som du har, som gör att du kan tänka, prata, stå där och gestikulera. Du är unik, Bosse. Ingen annan har en DNA-kedja som dig. Det är också såna här svindlande tankar. Från detta makrokosmos ner till mikrokosmos. Gud, se det är gott det jag har skapat. Men så vänder jag bara bibelblad, så kommer det en annan sån här mytberättelse som säger något mycket större än det som egentligen hände. Kapitel 2, syndafallet. Det som var så vackert går någonstans sönder i detta att människan säger: nej, men jag behöver ingen Gud. Jag klarar mig själv. Jag har tillräckligt med intellekt. Jag kan skapa min karriär. Jag kan skapa mitt yrkesliv. Jag behöver ingen Guds gemenskap. Och det där känner vi också så väl till. Vi bor i en av världens mest sekulariserade samhällen, länder här i Sverige. Så många som säger: jag behöver inte någon Guds gemenskap. Jag klarar mig. Och så vänder jag bara bibelblad en gång till. Jag ska inte gå igenom hela Bibeln kapitel för kapitel, jag lovar. Men jag vänder ett bibelblad till. Och då kommer berättelsen om Kain och Abel. Det som var så vackert gick någonstans sönder i egoismen, och att jag kan klara mig själv. Och så kommer den första konflikten. Jag är för mer än dig. Nej, det är jag är viktigare än vad du är. Och så börjar två bröder fightas om vem som är viktigast. Och så kommer det första brodermordet. En bror slår ihjäl en annan. Och när Gud ser vad som händer så säger han: Kain, var är din broder Abel? Jag ser honom inte längre. Och så kommer de berömda orden: ska jag ta vara på min broder? Och så har det ekat genom århundraden och årtusenden fram till 2019, en majdag, en söndag i Floda, Lerum. Ni sätter på nyheterna, radion, tv, slår upp tidningarna, så väller samma budskap över oss. Ska jag ta vara på min broder eller syster? Någonting gick sönder i det som var så vackert. Och jag har inte kommit hit till Lerum för att predika eländet. Ni vet det så väl själva. Självmordsbombarna, klimatförändringarna, fattigdomen, kriget, flyktinglägren och så vidare. Igår läste jag en artikel om ohälsan bland ungdomar och bland medborgare. Artikeln handlar om hur turbulent den här tiden är som vi lever i. På så många sätt. Och att våndan, ångesten, letanden efter mening, vad som ska hända, vad blir framtiden, präglar oss mer än vad vi tror. Men som sagt, jag har inte kommit för att tala om eländet i första hand. Även om jag vill påminna om det. Nej, när någonting gick sönder i det som var så vackert, det är då vi läser evangeliet om Jesus Kristus. Ty så älskade Gud världen att han ger sin egen son för att försona världen med sig själv. Det vill säga vara med och återuppbygga det som gick sönder. De kristna palestinierna, de har lärt mig läsa Nya testamentet på ett nytt sätt. Och jag ska inte dra hela historien, men de har utmanat mig ibland och sagt: Bosse, du kan inte predika hemma i Sverige om du inte förstår vem Jesus var, hur den politiska kontexten såg ut, hur den kulturella kontexten såg ut, hur den religiösa kontexten såg ut när Guds son träder in i världen. Förstår du inte sammanhangen, så förstår du inte heller vad Jesus säger och hur utmanande han var. Och som sagt, jag ska inte gå igenom mitt nya testament heller, kapitel för kapitel. Men ni kommer ihåg. Föddes i Nasaret. I Betlehem. Ni är med. Men nu växer upp i Nasaret. Nasaret på den tiden var, för att tala dagens språk, Rosengård eller Tensta eller Kista eller vad vi nu använder för namn för utsatta och marginaliserade områden. Nasaret var ett sådant område. Kommer ni ihåg till exempel när en av lärjungarna kommer till en annan av lärjungarna och säger: kom, du måste få möta honom. Du måste få möta Jesus. Han är fantastisk. Jesus från Nasaret, kom. Nasaret, säger den andra. Kan något gott komma ifrån Nasaret? Det var ett illa sett ställe. Där växte han upp. Snickarson. Säkert själv duktig snickare. Nasaret på denna tid, ett utsatt område. Under militär ockupation. Romarriket har mängder med soldater på plats. Förtrycker den lokala befolkningen. Exploaterar medborgarna. Och där kommer Jesus, Guds son, in. Och så går han från Nasaret, kanske ner till Genesarets sjö, för att söka jobb, för i Nasaret fanns det inget jobb. Och det är där han möter fiskarna. Jag växte upp med de här fina söndagsskolplanscherna med Jesus och fiskarna och brödet och så vidare. Men det var en verklighet. Fiskarna var kanske de som var mest utsatta under den militära ockupationen. Jag har läst andra historieskrifter hur soldaterna tog deras fångster när de kom i land, saltade ner den, skickade till Rom för att romarna skulle ha fisk att äta. Och där stod fiskarna utan någon inkomst. Kanske var det där Jesus gick bland dem för att hjälpa dem laga båtarna. Jag har sett en av båtarna som är upplockade, inte från Jesu tid, men mycket äldre än Vasaskeppet, vårt eget stolta skepp. Och sett de här fiskbåtarna lagade och lappade med bräder. Kanske var det där Jesus mötte dem och såg hur utsatta de var. Och så går han upp till Kapernaum och så går han in i synagogan och så ställer han och säger: jag har kommit för att ge de fattiga ett glädjebudskap. Jag har kommit för att ge de fångna frihet. Då var det mening för de som lyssnade. Under ockupationen, under lidandet, under fattigdomen. Här fanns en man som talade om frihet och ett glädjebudskap för de fattiga. Och så börjar hans gärning. Och när ni bläddrar igenom ert nya testamente, så gång på gång på gång talar Jesus om de utsatta, om de marginaliserade. Lyfter samarierna, som var ett illa ansett folk, hela tiden som föredömen. Ni kommer ihåg den barmhärtige samariten och ni kommer ihåg andra liknelser. Kvinnan vid Sykarsbrunn som var samarier och så vidare. När man läser det med de ögonen så upptäcker man en Jesus som är inte en snäll, god söndagsskolfarbror. Han var kärleksfull, men han var utmanande Och han befriade dem som var på randen i samhället. Till att stå upp, ge inte upp. Jag är vägen framåt, jag är vägen, livet och sanningen. Och det var utmanande. För prästerna, för de religiösa ledarna som var korrupta och gick hand i hand med ockupationsmakten. Han utmanade politikerna. Han sa, ser ni inte människorna? Ni har tappat perspektiven. Ser ni inte människorna som kämpar? Och till slut så kommer man överens. Prästerskapet, ockupationsmakten, det inhemska politiska ledarskapet, alla tre instanserna kommer överens. Vi måste bli av med den här mannen. Han är för utmanande. Vi tar livet av honom. Och så kommer det jag brukar kalla ett justitiemord, medan Herodes och Pilatus som bollar honom mellan sig. Nej, du får döma. Du är ju inhemsk politisk ansvarig för Galileen och Samarien. Nej, nej, nej. Det här är ockupationsmakten. Du får döma. Det är romarna som ska döma. Nej, och så vidare. Och så torteras han till döds. På ett kors. Det var inte judisk tradition, det var romersk tradition. Spikad på ett kors för att ta livet av en människa. Och så blir det dödsmartyrskapet den vackraste symbolen för tro, hopp och framtid. Där en påle pekar rätt upp i himlen. Och då är vi tillbaka i skapelsen och det här jag försökte beskriva. Var och en som vill ha en levande gemenskap med Gud, du är välkommen. Du är förlåten, du är upprättad, du är insatt i ett mycket större sammanhang än du ens kan ana. Och du är älskad. Och en del i korset som en symbol för om Gud har älskat oss så och omfamnar allt, så ska vi älska varandra. Vi fattar varandras händer i solidaritet, i fred, i omsorg, i ansvar för varandra. Och så en del i korset, fast förankrat i myllan. Hela Guds skapelse är införlivad i denna upprättelse, i denna förlåtelse, i denna försoning. Och det är i den världen vi lever. Det är den andan vi samlas till gudstjänst här i Lerum den här förmiddagen. När vi blickar ut så vet vi att där ute kämpar människor för sin överlevnad just nu. Just nu vandrar folk, stigar för att hitta en plats där de kan slå ner sina rötter på nytt. Därför att där de kom ifrån går det inte att överleva. Och så vidare. Igår berättade jag om möten med människor som har påverkat hela mitt liv. Historier eller levande berättelser om människor som verkligen har omformat mitt liv och mitt sätt att både läsa Bibeln och att leva mitt liv. Människor som har inspirerat mig trots sin utsatthet, sin fattigdom, har gett mig nytt innehåll i livet. Jag kan inte låta bli att berätta en till händelse idag. Ni vet att det är 65 miljoner människor. Det går inte att ta in de här siffrorna ungefär som jag beskriver rymden. 65 miljoner människor på flykt idag. Som inte har någonstans att bo. Inget hem att gå till. Ofta bara en liten väska med de närmaste tillhörigheterna. På väg någonstans men vet inte vart. Den här kvinnan, och det är oftast kvinnor jag berättar om, mötte jag aldrig personligen. Jag mötte henne via radion. På grund av klimatförändringarna, vänner, så är de torra områdena i världen, de blir bara torrare just nu. Det har alltid varit torrt i vissa områden. Men Västafrika och Afrikas horn är två områden där det alltid har varit brist på vatten. Vattnet tar slut just nu. när vi sitter här. Man har aldrig kunnat borra och hitta grundvatten, och man har haft källor lite här och där där folk har kunnat ändå hämta vatten i de torra områdena. Nu borrar man och borrar och borrar. Det finns inget grundvatten kvar. Somalia. Jag visste att det var torrkatastrof på gång och att det var hundratusentals människor på flykt. Jag hade semester och låg i min säng och drog mig på morgonen. Jag hade hört rapporter därför att Diakonia arbetade i de här områdena, så det var ingen nyhet för mig. Och ändå när jag sätter på radion där på nattduksbordet för att lyssna på Dagens Eko, första sändning på morgonen, så finner jag mig själv plötsligt liggande, gråtande i sängen. Därför jag mötte en kvinna via en svensk journalist på Dagens Eko som intervjuar henne i ett flyktingläger inne i Kenya. Och hon berättar. Jag bodde strax norr om Mogadishu, huvudstaden i Somalia. Jag hade 5 barn. Min man dog i kriget. Vattnet tog slut i området. Och när jag gick ner till marknaden så fanns det ingen mat att köpa längre. Och jag insåg att jag kommer inte att överleva här med mina 5 barn. Så hon bestämmer sig, jag måste härifrån. Och så börjar hon vandra genom öknen upp mot norra Somalia och gränsen till Kenya. Och bara där, jag har inte vandrat genom öknen där, men jag har åkt bil genom öknen i Somalia. Och jag vet att det är mil efter mil efter mil efter mil, sten och sand, inte en grön kvist. Och för min inre syn så såg jag henne gå med sina 5 barn vandrande upp mot Kenya. Och så i Dagens Eko, inför en svensk journalist i direktsändning, så säger hon: efter några dagar så orkade en av mina flickor inte längre. Och jag insåg att den mat och vatten jag hade med mig skulle jag inte... Jag kunde inte sitta här och vänta på att hon skulle kunna ta igen sig. Vi skulle inte klara oss någon av oss då. Så jag var tvungen att lämna en dotter i öknen som inte orkade. I direktsändning i Dagens Eko inför en svensk journalist berättar hon: efter ytterligare ett par dagar så var jag tvungen att lämna ytterligare en dotter. Och så berättar hon: nu är jag framme här i flyktinglägret. Nu är det människor som tar hand om mig. Jag klarade 2 barn av de 5 hela vägen. Det var då det brast för mig. Det var då jag började gråta själv. Jag har 5 barn själv. Och plötsligt när jag ligger och lyssnar till henne så ser jag mig själv stå med Anna och Marcus och Maria och vad de nu heter. Och säger: tyvärr Anna, om du inte orkar så måste jag lämna dig här. Jag måste klara Marcus och Maria. Sådana beslut går inte att ta, vänner. Det är omänskliga beslut. Och ändå är det verklighet. Det är ingen snyfthistoria jag står och drar för er för att känslomässigt skapa någon stämning. Detta är verkligheten för människor just nu. Och jag vet att ni har hört Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, berätta ungefär samma historier från båtarna över Medelhavet. 14 000 människor har dött på de 4-5 senaste åren i Medelhavet. Medelhavet som var den vackra semesterhavet har blivit dödens hav. Just nu, det är verkligheten. Och så tänker jag: jag är vägen, sanningen och livet. Ge inte upp. Känn ingen oro, känn ingen ängslan. Vi är insatta i ett större sammanhang. Men Jesus utmanar både de som vägrar att ta in sanningen, som vägrar att försvara livet. Han utmanar oss till tjänst i sitt rike. När han kom så var det för att försona och förlåta världen och mänskligheten med sig själv och hans fader. I det sammanhanget finns vi. Och det är unikt, vänner. Jag lovar, det är unikt. Jag har mött så många människor som bärs av tro, hopp och visioner där ute i världen. Som säger, vi kommer aldrig att ge upp hos er. Ondskan ska aldrig få segra. Hatet ska aldrig få segra. De kalla vindarna ska inte få blåsa längre. Vi står upp för värmen, kärleken, omsorgen, ansvaret för varandra. Vi ger inte upp. Och det är i det sammanhanget vi finns. Men Herre som står mitt ibland oss idag och säger, vill du vara med och bygga någonting nytt? Vill du vara med och skapa kärleken och värmen i en värld som skakar enligt Paulus i grundvalarna? Så kan en förmiddagsstund i Lerum bli en väckelsegudstjänst på ett nytt sätt, inte på det gamla sättet kanske, eller kanske också. Där vi får känna, här är jag. Använd dig av mig. Jag vill vara med. Jag vill vara i trogen. Jag vill känna din kärlek. Jag vill känna min omsluten. Men jag vill vara med och skapa någonting nytt. För att din vilja ska ske i den här världen.